I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känd för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i kärnkraft. Det vill säga hela Emmas intervju med Janne Wallenius som är professor i reaktorfysik på KTH samt grundare och teknisk chef för bolaget Blykalle. Janne berättar bland annat om vilka de största riskerna faktiskt är med kärnkraft, hur produktionen av kärnkraftsreaktorer kan komma att effektiviseras framöver och varför det kommer krävas kärnkraft för att ta sig till Mars. Men först, vilken är den främsta missuppfattningen när det kommer till kärnkraft?
Ja, den främsta missuppfattningen är att den skulle vara farlig. Att den har varit farlig. För det är det energislag som har lett till allra minst dödsfall som resultat av olyckor inom energiproduktion. Så det tror jag är den största missuppfattningen.
Vad menas med kärnenergi?
Kärnenergi, det är energi som man utvinner när man klyver tunga atomkärnor som uran. Då blir klyvningsprodukterna, de är lite lättare än vad den ursprungliga urankärnan var. Och den skillnaden i massan omvandlas till energi med Einsteins berömda formel E lika med mc kvadrat.
Men finns den här kärnenergin i all materia? Även om man inte kan utvinna den, menar jag.
Ja, alltså massa är ju då samma sak som energi. Så att all massa kan omvandlas till energi på det ena eller andra sättet. Antingen kan man klyva atomkärnor och utvinna energi på det viset, eller så kan man smälta samman lätta atomkärnor som man gör i fusionsprocesser.
Och när började man utvinna energi på det här sättet?
Ja, den första kärnreaktorn som kördes av människor startade 1942 i Chicago av Enrico Fermi. Sen har det ju funnits naturliga kärnreaktorer, så att det var en helt naturlig kärnreaktor som gick i Oklo i Afrika för några miljarder år sedan, som gick ganska länge innan den stängde av sig själv.
Vad menas med generation 1, 2 och 3 reaktorer?
Ja, det är egentligen efterhandskonstruktion, men de första generationens reaktorer var de man började bygga när man först försökte producera energi med kärnkraft på 50-60-talet. Till exempel Ågesta-reaktorn var en sån där, en första provreaktor egentligen för att producera energi. Sedan generation 2, det var reaktorer som man producerade i större antal, de som var större. Så att de 6 reaktorer vi har i drift idag i Sverige är andra generationens reaktorer. Sen generation 3 är egentligen en vidare utveckling på generation 2 som är tagen i små steg så att de är lite säkrare men bygger på samma princip som generation 2.
Och hur har synen på kärnkraft förändrats över tid? När man började bygga de här kärnkraftverken, var det kontroversiellt då?
När man började bygga så var ju kärnkraften lösningen på världens alla problem förstås. Så på 60-talet så skulle ju elektriciteten bli så billig att man inte ens behövde mäta hur mycket man konsumerade. Sen så i följderna av olyckorna i Three Mile Island och Chernobyl så växte skepsisen. Frågan om hur man ska hantera kärnavfallet tog större plats i folks medvetanden. Och så åtminstone i Europa kan man väl säga, i Västeuropa ska jag säga, så var det ganska mycket skepsis mot kärnkraft under andra halvan av 80-talet, 90-talet och fram till ganska nyligen kanske man kan säga.
Har atombomben och rädsla för kärnvapen också påverkat synen på kärnkraft?
Inte så mycket i länder som Sverige. Kanske i andra länder, Tyskland, och när man pratar i Kina så i Kina kopplar man kanske kärnkraft till kärnvapen. Lite mer än vad man gör i Europa skulle jag nog säga.
Vilka är då riskerna med kärnkraft?
Ja, den egentliga risken kommer från uranbrytningen. Det är där man ser inverkan både på miljö och på hälsa. Så att tidigare urangruvor har man inte driftat de här gruvorna på ett sånt sätt som har varit förenligt med goda hälsoprinciper. Sen så förstås så är det så att kärnkraftsolyckor är dramatiska. Vi som var med och såg det i realtid, Fukushima, tyckte ju förstås att det var otrevligt med de här vätgasexplosionerna. Men då ska man ju komma ihåg att kärnkraftsolyckor har lett till väldigt få dödsfall. Så tittar man på antalet förolyckade som ett resultat av energiproduktion så är faktiskt kärnkraften det allra säkraste energislaget. Till och med säkrare än både vind, sol och vatten.
När du forskar på det här, vad har du själv för utrustning på dig för att skydda? För det är det joniserande strålning som man är rädd för?
Ja, det är joniserande strålning. Alltså det kallas för alfa, beta, gamma strålning. Så det är strålning med hög energi. Så när man jobbar med kärnämnen, då, till exempel uran eller plutonium, då måste man ju bära den skyddsutrustning som krävs. Då. När det gäller uran så behöver man inte ha någon särskild skyddsutrustning egentligen. Förutom när man jobbar med urandamm eller uranpulver, då behöver man en andningsmask. När det gäller plutonium så räcker det med... Det låter farligare än det, men plutonium kan du hålla i händerna så länge du har handskar på dig. Men sen finns det ju andra, då, framförallt klyvningsprodukterna är ju mycket radioaktiva. Och där behöver du ha rätt sorts strålskydd då, som kan vara blyglas till exempel.
Men det har man koll på, för att ibland så tror jag liksom att rädslan för strålning också bygger på att det känns som ett osynligt hot. Men när ni arbetar på labben, då vet ni liksom hur ni ska arbeta för att undvika den här strålningen.
Ja, men visst, man har ju strålningsdetektorer som man får höra om det är så att strålningen går upp. Och jag tror att det ligger mycket i det du säger. Strålning är osynligt, så att det är svårt att se och därmed svårt att relatera till.
Du nämnde ju Fukushima. Det ledde ju också till stora ekonomiska kostnader. Är det också en risk med kärnkraft?
Ja, det kan man väl säga. Egentligen så är det som är då risken med kärnkraften som den har varit hittills. Jag menar, Fukushima-olyckan kostade det japanska samhället många hundra miljarder kronor eller dollar. Och samma sak, Tjernobyl-olyckan ledde till väldigt stora kostnader för det sovjetiska samhället och på den tiden. Så att kärnkraftsolyckor har framförallt ekonomiska konsekvenser, skulle jag vilja säga. Så att, det är det vi jobbar med för att försöka åtgärda.
Du nämnde ju de här kända stora kärnkraftsolyckorna. Three Mile Island, Harrisburg och Tjernobyl och Fukushima. Har de olyckorna påverkat den tekniska utvecklingen och säkerhetsarbetet?
Ja, det har de ju gjort. Till exempel efter Harrisburg-olyckan då, där man då fick utsläpp av en del radioaktiva ämnen i omgivningen, så bestämde man sig i många länder för att installera någonting som man kallar för jodfilter, alltså filter som ska kunna förhindra att radioaktivt jod släpps ut i omgivningen. Och det var en lärdom som många tog med sig från den olyckan. Tyvärr var det så att det japanska företag som ägde kraftverket Fukushima bestämde sig för att inte installera jodfilter. Hade de gjort det så hade de ekonomiska konsekvenserna av Fukushima varit otroligt mycket lägre. Och Fukushima då i sin tur, det har lärt oss att vi ska inte lita på att nödkylutrustning alltid kommer att fungera. Vi ser till exempel de här dieselgeneratorerna som slogs ut av tsunamin. Det hjälpte inte att man hade 4 stycken reservkraftverk. Alla slogs ut. Så att i modern utformning av nya kärnkraftverk så säger vi att vi ska inte förlita oss på extern kraftförsörjning till ett nödkylsystem till exempel, utan man ska kunna kyla bort den här kvarvarande restvärmen i reaktorerna helt med naturliga fenomen som naturlig cirkulation av kylmedel som vatten eller andra vätskor.
Så det ska vara som ett sorts isolerat system?
Ja, systemet ska inte vara beroende på någon slags tillförsel av stöd eller effekt eller kraft eller av människor utifrån.
Skulle det som hände i Tjernobyl eller i Fukushima kunna hända i dagens svenska kärnkraftverk?
En härdsmälta skulle kunna hända, men då är då skillnaden att man har i alla svenska kärnkraftverken till exempel installerat de här jodfilterna. Så att det skulle bara ha konsekvenser för själva kärnkraftverket men inte för någon i omgivningen utanför själva kärnkraftverket.
Kan en annan skillnad vara med till exempel Tjernobyl också handla om myndigheters transparens? Att fler personer än nödvändigt skadades till följd av Tjernobyl handlade väl också om att man inte informerade om vad som hade hänt?
Oh ja. Dels var det ett feldesignat kärnkraftverk, dels gjorde man bisarrt nog säkerhetstester i kärnkraftverket där man kopplade ur säkerhetssystemen samtidigt som man skulle sätta det i drift igen. Så man begick en rad fel, men det viktigaste felet var förstås att man ska ju inte förlita sig på att människor alltid gör rätt. Eller ens bli tillsagda att göra rätt sak.
Så man ska liksom bygga system som på något sätt skyddar mot mänskliga misstag?
Ja, absolut. Så ser vi det absolut idag.
Är Sverige beroende av ryskt kärnbränsle?
Nej, det är vi inte. De svenska kärnkraftverken köper sitt uran från Kanada, Australien, andra länder där man inte kan använda det här som en påtryckning rent politiskt.
Men har vi gjort det tidigare? För jag tycker jag har hört det i liksom diskussionerna.
Det har säkerligen funnits planer på att köpa uran från Ryssland. Jag känner inte till det i detalj. Men till exempel, det fanns en plan på att använda ryskt kärnbränsle i Ringhalsreaktorerna. Och man provkörde kärnbränslepatroner från Ryssland. Men sen när kriget bröt ut så avbröt man de planerna.
Finns det möjlighet att bryta uran i Sverige?
Ja, Sverige har några av världens största uranresurser. Vi hade en urangruva i Ranstad i Västergötland som stängdes för att det svenska uranet är ganska så utspätt, vilket gör att det inte är ekonomiskt konkurrenskraftigt att bryta det om man inte hittar någon ny fyndighet som vi inte känner till idag där uranet skulle finnas i högre koncentration. Men rent mängdmässigt så har vi hur mycket uran som helst i Sverige.
Hur ekonomiskt lönsam är egentligen den kärnkraft som produceras från våra befintliga kraftverk?
Med dagens pris på elmarknaden så är den ju otroligt lönsam. Det kostar någonstans mellan 20 och 25 öre per kilowattimme att producera el. Och man då får betalt som förra året i snitt någonstans mellan 50 och 60 så går man ju med 100% i vinst. Så det är otroligt lönsamt idag.
Och det där har förändrats på ganska kort tid, eller hur?
Ja, det har förändrats. Men det var ju flera steg. Det var ju förstås relaterat till kriget i Ukraina. Där dels man slutade köpa uran från Ryssland och dels så världspriserna på uran steg väldigt mycket. Man fick betala väldigt höga priser på gas i Europa vilket ledde till att priserna förstås på energimarknaden accelererade enormt. Men vi har ju haft perioder tidigare i Sverige, även innan kriget, när priserna har varit på de här nivåerna. Så det är inte unikt relaterat till kriget utan ska vi säga att på 90-talet så hade vi de här priserna också under långa tidsperioder.
För visst var det reaktorer som stängdes i Sverige för bara några år sedan för att det inte var lönsamma längre?
Ja, det stämmer. Ringhals 1, framförallt Ringhals 2 stängdes för att de inte skulle vara lönsamma och driva vidare. Och det var ju en period när vi hade väldigt låga elpriser i Sverige och med dagens elpriser så hade det ju varit lönsamt att ha kvar dem i drift.
Och hur tror du att lönsamheten kommer se ut i framtiden för de befintliga?
Man tittar på prognoserna för hur elpriset utvecklar sig. De finns ju på kort sikt och så finns de på medellång sikt. På kort sikt, de närmaste 2-3 åren, så kommer priserna att ligga kvar i Sverige på 50-60 öre kilowattimmen i södra Sverige. Och de kommer att fortsätta vara extremt lönsamma att driva. På lite medellång sikt, 30-talet, kommer Sverige att verkligen bygga ut den gröna stålproduktionen i Norrland. Så ser man framför sig också att elpriserna kommer att ligga till och med ännu lite högre än så. Kanske upp mot 70 öre kilowattimme. Så att fortsätta köra de externa kärnkraftverken, det är otroligt lönsamt. Då kommer det att fortsätta vara så under överskådlig framtid.
Och hur lönsamt skulle det vara då att bygga nya kärnkraftverk av den typen som finns i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals?
Ja, nej, men att de gamla kärnkraftverken är så lönsamma är ju för att de är avamortiserade. Man har betalat av de lån man tog för när man byggde dem. Och nu, att bygga nya kärnkraftverk är stora investeringar, det är stora lån man måste ta. Någonstans mellan 50 och 100 miljarder per reaktor, beroende på vem man köper dem från. Och räntekostnaderna innebär då att el produktionspriset från ny storskalig kärnkraftverk hamnar någonstans mellan 50 öre och 100 öre per kilowattimme, beroende på vem som bygger och var man bygger det. Så det är ju då på gränsen att vara lönsamt i Sverige, eller det till och med inte säkert att det blir lönsamt att bygga ny stor kärnkraft i Sverige. Framförallt inte om man beställer från de leverantörer som har visat sig inte kan leverera i tid. För det är tidsfördröjningarna som gör att det kostar. Till exempel kärnkraftverken som man bygger i England idag. Där är 2/3 av det framtida elproduktionspriset bara räntekostnader. Så skulle man ha kunnat bygga dem på halva tiden, så skulle de ha blivit betydligt mer lönsamma.
Och när skulle de kunna stå i drift om man började bygga dem nu?
Ja, idag tar det i världen genom sitt 7 år att bygga ett kärnkraftverk. Till exempel de koreanska reaktorerna som byggdes i Abu Dhabi byggdes på 6-7 år. Så det är ungefär den tiden man kan förvänta sig. Sen tar det också ytterligare några år för att få tillstånd att börja bygga. Så hela processen från det att man söker tillstånd att du har kärnkraftverket i drift, det kan vara 10-12 år för ett stort kärnkraftverk.
Så det är liksom ingen snabb lösning på den elkris som vi har sett i Sverige de senaste åren?
Inte för den akuta elkrisen, men pratar vi om att vi ska möta de globala koldioxidmålen, de globala klimatmålen för 2040-2050, då är det absolut relevant. För då kan man ju bygga mycket ny kärnkraft till 2035-2040.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Du vet ju vad det är för vecka den här veckan, eller hur?
Det är veckan då det äntligen blir vår.
Äntligen, som vi har längtat. Alltså den här april har ju inte varit särskilt bjussig, får man väl säga.
En seg satan.
Men Clara, vet du hur man bäst firar in våren?
Jag tror att jag som stockholmare skulle kunna möta våren om jag bara tog tåget en liten bit.
Ja, för glöm det här du har hört om att du ska möta våren i Paris. Det man ska göra är ju att möta våren i Uppsala.
Nu blomstrar Uppsala.
Precis, och jag menar, det här blir ju väldigt tydligt i samband med sista april att man ju firar storslaget i Uppsala, att våren äntligen är här. Men vill man ha det lite lugnare så kan man ju faktiskt ta och åka någon dag i maj. Och då kommer det ju vara lite lugnare när man tar den här promenaden upp för Carolina Rediviva, där vi annars har mösspåtagningen. Och så rör man sig sakta uppåt genom då först Engelska parken och sen fram till Botaniska trädgården. För i de här otroligt vackra parkerna som finns i Uppsala så kan man ju också möta liksom naturens blomstring när alla blommorna ger färg åt den här liksom gråa period som vi nu lämnar bakom oss.
Så jag tar mig till blomstrande Uppsala för att kanske blomstra upp lite själv. Och gå in på destinationuppsala.se och inspireras till allt härligt man kan göra i Uppsala.
Tusen tack, Destination Uppsala, för att ni sponsrar A-kursen. Jag vet att du forskar på fjärde generationens kärnkraftverk. Hur kommer dessa kärnkraftverk skilja sig från de befintliga?
Ja, fjärde generationens kärnkraftverk kommer att kunna återbruka kärnavfall så att man kommer att köra dem på använt kärnbränsle. Vilket är den stora skillnaden jämfört med det som tidigare funnits.
För det är ju en av de stora utmaningar med kärnkraften, eller hur? Just att man inte riktigt har löst frågan med slutförvar.
Ja, alltså det finns ju en lösning som redan är byggs i Finland och som har fått regeringstillåtlighet att byggas i Sverige. Det är att deponera det använda bränslet i berggrunden, 500 meter jord. Personligen tycker jag att det är en tillräckligt bra lösning. Den utgör inte någon egentlig fara för omgivningen.
Och inte för framtida generationer heller, eller?
Den enda risken man kan se är att om det är någon som tar sig in i slutförvaret och då blir exponerad för strålning utan att vara medveten om att det är farligt. Det handlar om ett fåtal människor, inte stora populationer. Men sen är det ju förstås ett etiskt dilemma att lämna någonting kvar till framtiden som i princip är farligt för framtidens människor att hantera. Och så finns det förstås mycket energi kvar i det allmänna bränslet som man kan använda sig av. Så det är vad man kan åstadkomma i en fjärde generationens reaktor.
Men skulle det innebära då att det blev liksom en förnybar energikälla?
Vi brukar kalla det för att det blir en uthållig energikälla, för att då ökar vi bränsleresurserna från 100 år till 10 000 och kanske 30 000 år med den här tekniken, och i praktiska hänsynen så blir den ju hållbar då i alla fall.
Behövs kärnkraft för att stabilisera elnätet?
Det finns många som säger det, men tittar man på det i verkligheten så finns det andra sätt. Det finns möjlighet med hjälp av kraftelektronik att lösa de här frågorna. Vad händer om man tappar jättemycket produktion?
Om det slutar blåsa.
Ja, om det slutar. Plötsligt bara slutar det blåsa, eller plötsligt så blir det solförmörkelse. Men då är det så att idag är kärnkraften väldigt nyttig för Sverige idag. För då fortsätter de här turbinaxlarna snurra tillräckligt länge för att vi ska kunna hantera den typen av händelser. För att elnätet ska bli stabilt. Så idag är kärnkraftverken väldigt viktiga för stabiliteten i elnätet. Det är utan tvekan så. Sen finns det andra metoder att lösa detta och så, som man har provat i olika delar av världen. Men de metoderna kommer ju också kosta pengar, och det är inte helt klart vad som är mest kostnadseffektivt. Men man måste åtminstone bygga om elsystemet radikalt för att stabilisera elnätet utan kärnkraft.
För man pratar ju ibland om att använda vätgas eller batterier för att stabilisera.
Alltså det är på pappret. Så kanske vätgas är en möjlig lösning. En fruktansvärd dyr lösning. Batterier känns väldigt, väldigt svårt att lagra energi i så pass stor skala att det skulle kunna vara lösningen på stabilitetsproblem. Lokalt kan man säkert göra det, och det görs ju redan sådana försök i Sverige idag, så vitt jag känner till.
Hur mycket av Sveriges elproduktion utgörs idag av kärnkraft?
Idag är det ungefär 30%. Det var ju uppe i 50% när vi hade som flest reaktorer.
Varför tror du att kärnkraften har blivit en så politiskt laddad fråga?
Ja, det är faktiskt en fråga jag har ställt mig själv också. På 70-talet så var det ju så att de flesta partierna var ju för utbyggnaden. För då skulle vi nämligen bli av med kolkraften och med oljan.
Redan då?
Ja, det skulle vi ju. Nästan alla partierna var ju överens om att kärnkraften var det vi ville ha och behövde. Sen så var det ju då olyckan i Three Mile Island och frågan om kärnavfallet då, som gjorde att det fanns delar av befolkningen som började uppfatta kärnkraften som någonting man egentligen ville komma bort från. Och de strömningarna togs ju upp av politiska partier som då Centerpartiet och partierna på vänstersidan i politiken, och fångade upp de känslorna och gjorde det till sin partipolitik. Så det är klart att det finns väldigt mycket politik i kärnkraften, och när jag själv började forska om kärnkraft så var det ju till och med så att vi hade en lag i Sverige som sa att det var straffbart med 4 års fängelse att forska och utveckla om kärnkraft i syfte att bygga ny kärnkraft i Sverige. Vilket är ju en väldigt märklig.
När försvann det?
2006 försvann faktiskt. Så, att, men ja.
Så du satt och rullade tummarna fram till dess?
Jag fick begränsa mig till att ägna mig åt pappersreaktorer, som man säger.
Och nu har ju den här frågan återigen kommit väldigt högt upp på den politiska agendan. Vad tänker du om det?
Det här är ju en cykel över tid. Just nu så har ju kärnkraftsutveckling mer stöd än den du har haft sedan tidigt 70-tal. Alltså vi pratar på kärnkraften har mer stöd både bland beslutsfattare och bland befolkningen än den de har haft på 50 års tid i Sverige. Och för mig som har varit ändå aktiv i 30 år av de här 50 åren så är det ju en otroligt skön känsla att ha ett sånt här stöd från allmänheten.
Men går de omkring och är lite oroliga att rätt vad det är så händer någon olycka och så blir det liksom en dipp i opinionen som det blev efter Fukushima?
Alltså, jag tror ju att, jag menar, att för varje ny olycka som händer så kommer folk mer undan för undan att se att olyckorna leder inte till så allvarliga konsekvenser som man befarade. Så det är klart att det kommer att minska entusiasmen inför kärnkraften om vi får en ny härdsmälta i världen. Men jag tror inte det kommer att leda till att utvecklingen av ny kärnkraft kommer att stoppas på grund av det.
I den politiska debatten så sätts ju ibland satsningar på sol- och vindkraft i liksom motsats till satsningar på kärnkraft. Eller kanske att kärnkraften sätts mot liksom energieffektiviseringar. Men måste det ena utesluta det andra?
Nej, inte alls. Jag tycker det är ganska synd att man sätter dem här i motsats till varandra. För att tittar man på hur ett bra energisystem skulle kunna se ut, och framförallt tittar vi på vad ett kostnadseffektivt och stabilt energisystem skulle kunna se ut, så pratar vi om en tredjedel vindkraft, en tredjedel vattenkraft, en tredjedel kärnkraft. Så att istället för att hitta motsättningar så tycker jag att man ska försöka se synergier. Och de finns.
Du arbetar ju med att utveckla såna här småskaliga modulära reaktorer. Mm. Kan du berätta lite om hur de fungerar?
Ja då. Alltså, vad man har sett när man bygger nya stora kärnkraftverk idag, att det tar väldigt lång tid att bygga dem. Och att det tar lång tid, det beror på att man bygger dem så väldigt, väldigt sällan, så man har ingen vardaglig erfarenhet av att bygga dem. Och då blir det fel. Och de här felen tar lång tid att åtgärda. Och då tar det lång tid att bygga kärnkraftverken, och du betalar ränta för varje dag som kärnkraftverket inte producerar el. Så det är därför det är 70% av kostnaden för ny kärnkraft är bara räntekostnader. Så tanken är att åtgärda detta genom att istället för att bygga några få stora, så vill vi bygga många små serieproducerade fabrik. Så att vi kan komma ner till att det ska ta 2 år från det att man beställer till att kärnkraftverket är i drift. Som är fallet för de bästa vindkraftsprojekten idag. Och då blir vi av med räntekostnaden, och då blir plötsligt kärnkraften hälften så dyr.
Och vilken kapacitet har de här i jämförelse med de här liksom stora?
De ligger mellan 50 megawatt upp till 300 megawatt. Och då kan vi jämföra med ett stort kraftverk ligger på mellan 1000 och 1500. Så de är kanske 20 gånger en lägre effekt.
Och hur mycket skulle de då kunna, skulle de kunna försörja en stad med el?
Typiskt kan man säga att en 50 megawatt-reaktor producerar el för en stad med 50 000 invånare i Sverige. Sen kommer vi att behöva bygga dem i kluster, så att vi bygger flera stycken på samma plats för att få ekonomi. För att det krävs en del, till exempel säkerhetspersonal vid ett kärnkraftverk, som kommer att kosta om man inte har flera reaktorer på samma plats.
En fråga som blev aktuell under Putins anfallskrig i Ukraina, det var ju just det där att kärnkraftverk användes som en måltavla. Finns det en sån risk för liksom, att kärnkraftverk kan bli måltavlor i krig?
Det har ju funnits en sådan oro, och det har ju varit frågan om Ryssland skulle respektera det här. De här, att Ryssland redan använt kärnkraftverk för att placera militära styrkor på, just för att man inte kan attackera dem. Det har vi ju redan sett hänt. Så att det är förstås en problematik som man måste ta hänsyn till. Och då är en extra fördel med de små modulära reaktorerna att du kan gräva ner dem under jord. Och då blir de mindre känsliga för terrorattacker eller för rena krigshandlingar.
Det här att de är mindre gör det också att de blir mindre känsliga för kärnkraftsterror, i och med att man kan inte slå ut lika stor del av landets elförsörjning.
Ja, men precis. Så att man slår inte ut lika stora produktionsenheter i ett slag.
Vilken roll tror du att kärnkraften kommer att spela i framtiden?
Jag tror att den kommer att spela en viktig roll, både i Sverige och globalt, för produktionen av koldioxidsnål el och även för värme. Högkvalitativ värme för processindustrin kommer att vara ett nytt tillämpningsområde för kärnkraftsproduktion. Så vi kommer att få se nya tillämpningar av kärnkraften. Så det kan finnas länder där man slutar använda kärnkraften. Vi har sett att detta har hänt i Tyskland, tidigare hände det i Italien efter Tjernobyl. Så kanske blir det en uppdelning mellan länder som producerar väldigt mycket kärnkraft och andra länder som köper kärnkraft.
Och vilken typ av reaktorer kommer vara i drift då framöver? Är det fjärde generationen som kommer gälla, eller kommer man fortsätta att ha kvar de här gamla typerna också?
Man kommer sig helt säkert ha kvar ganska mycket de här så kallade vattenkylda reaktorerna, även de stora. Stora stater kommer att fortsätta bygga stora lättvattenreaktorer, för de kan bygga dem i serier, precis som vi tänker bygga serier av små reaktorer. Men det kommer att bli en blandning mellan stora reaktorer, mellan små modulära reaktorer för elproduktion, för värmeproduktion, vätgasproduktion till exempel. Och sen kommer vi också se fjärde generationens reaktorer för återvinning då av kärnavfall, även om det kanske dröjer ännu lite till.
Finns det några tankar om en femte generation?
Ja, det finns ju drömmar om fusionskraft och andra exotiska sätt att producera energi med kärnkraft. Det är upp till bevis.
Men finns det några sådana där liksom kvarvarande problem som man fortfarande vill liksom vidareutveckla och lösa? Eller är det mer att man bara vill göra det mer effektivt?
Ja, det var en jätteintressant fråga.
Kärnavfallet är ju en sån där sak.
Nej, men vi pratar, jag menar kärnavfallet, vi pratar om bränsleresurserna. Pratar om säkerheten.
Vill man använda något annat än uran som kärnbränsle?
Ja, okej, det är sant. Jag menar, det finns ju andra kärnbränslen än uran. Och man kan till exempel använda torium för att omvandla torium till uran-233 som kärnbränsle. Det ingår lite grann i fjärde generationens koncept. Så det är en del av generation 4 skulle jag vilja säga. Sen om man vill spekulera så kan man tänka sig att man kan använda kärnkraft för rymdfarkoster. Ska vi någon gång åka till Mars så är jag helt övertygad om att det kommer inte att ske utan en kärnkraftsdriven rymdraket.
Finns det något planer på så här mini kärnkraft som man nästan kan ha på sin bakgård?
Ja, det har jag tittat på själv ganska mycket på fritiden. Det går att göra kärnreaktorer små så du kan ha dem i ett vattenglas.
Vet dina grannar om det?
Det hoppas jag. Men det är väldigt exotiska tillämpningar just nu. Men för fartygsdrift kommer det nog att bli väldigt intressant inom loppet av 10-20 år när det inte längre blir tillåtet att använda sig av tjockolja för fartygsdrift. Så det finns ganska mycket intressen från rederiindustrin i andra länder än Sverige för att utveckla det här. Så att jag är med i ett norskt projekt till exempel som syftar på detta.
Tack Janne Wallenius för att du ville gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i effektivt arbete och självledarskap. Går det att jobba mindre och få mer uträttat? Och är det så att mejlkorgen är källan till allt ont? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut.